Ja. Jag tittar på tv ibland. Jag vet inte om det är så att ni gör det också. Det händer kanske. På de här kanalerna som har reklam också. Och jag tycker mig ha sett en trend här nu. Förutom att det är väldigt mycket reklam om att du ska samla dina lån och tjäna massvis av pengar samtidigt som du har roligt på kasinon och postkodlotterier och allt vad det nu är. Så har jag sett en annan trend som gör mig nästan mer bekymrad. Det här med mammons makt över oss, det är ju så gammalt så det blir vi nästan immuna mot. Men, och det går en reklam nu som ett företag som heter Blocket har. Känner ni till Blocket? Det är en sån här köp- och säljsida som har utvecklats genom åren. Förr var det gula sidorna. Nu är det Blocket på internet. Och de gör i alla fall reklam för att man nu kan beställa eller köpa grejer av varandra med frakt. Säker frakt. Så du slipper möta och träffa den du ska handla av. För den personen kan ju faktiskt vara lite udda och kanske lite konstig. En av reklamfilmerna visar just det här. Det är en man som står innanför dörren i en lägenhet. Det är lite kaos, man hör barn skriker runt omkring. Och den som han ska köpa av springer runt och letar, för han har inte riktigt koll på vart han har lagt grejen som han har sålt. Och han står där förskrämd så här och så tittar det fram ett litet barn som har gömt sig bland kapporna som hänger i hallen där. Och sen frågar, är du fattig? Lite så. Alltså det här med att möta människor som vi inte riktigt känner. Det verkar vara någonting som är väldigt läskigt nu för tiden. Och det här är ju någonting som kanske internet och lättillgängligheten med mobiltelefoner där man har hela alltet med sig hela tiden driver. Och jag säger inte att det är jättesmidigt att ha en mobil där man kan göra bankärenden, man kan kolla vart man ska åka när man ska till Finnerödja för man aldrig varit där. Sådana saker. Men just den här trenden att vi ska uppmanas mer eller mindre att vi behöver inte mötas fysiskt. Det funkar så bra att mötas med några tangenttryckningar. Det vill säga, jag köper det här. Tack, här kommer vart du ska betala och så skickar jag det. Och så är det klart. Det där pågår ju på överallt och under pandemin så har det ju varit mer eller mindre självklart. Alla dessa möten via Teams och olika sådana här Zoom och allt vad de heter, de här apparna. Det har ju gjort att vi har vant oss lite grann vid det. Och många pratade om att nu när pandemin är i princip över och vi kan träffas och mötas igen så skulle det bli som en våg av umgänge. Men det blev inte det. Vi var nog egentligen rätt nöjda med att slippa se varandra fysiskt. Det var rätt skönt kanske. Och framförallt så är det ju lite läskigt att möta några som man inte känner. Ja, men ni sitter ju här och känner inte mig och så tittar ni på mig och säger jaha, han har bruna skor till gråa byxor och svart tröja. Så, ja, varför då? Ja, det får jag ju stå ut med. Så. Men det är någonting med det här som inte riktigt är helt okej tycker jag. Jag personligen tycker att vi måste börja uppmuntra varandra att träffas och prata och lära känna varandra. Och jag tror att det är någonting som många mer och mer ser också. Det kom för en liten stund sedan en undersökning från ett analysföretag som heter Kairos Future. De gör lite undersökningar om saker och ting. Och de hade ställt frågan kring hur vi mår och vad vi tycker, hur våra liv är. Och 25% av de som svarade säger att deras liv är meningslösa idag. 2003, för 20 år sedan, då var det 6% som svarade så. 5% 2003 tyckte att deras liv var innehållslösa. Idag är den siffran 25%. Och unga män är de som drabbas mest av det här tydligen. För hela 35% av alla unga män betraktar sina liv som meningslösa. Så vi är ju definitivt inte på väg åt rätt håll med den utveckling vi har. Och vi minns ju någonsin hyfsat hur det såg ut 2003. Det var liksom lite grann i början på det här med internet och datorer, att man skulle ha en egen. Väldigt många hade börjat ha det. Mobiltelefonerna var fortfarande med knappar, om man hade en väldigt stor utsträckning. De var inte de här datorerna som är idag. Jag säger inte att den är en enskilt enda orsaken, men den följer med i trenden. Och det här påverkar ju oss som församlingar och kyrkor också. Väldigt många höjer ju rösterna nu att vi som församling, vi måste finnas ute där alla andra finns. Vi måste finnas på TikTok. Vi måste finnas ute på Instagram. Vi måste vara och möta människor där de är. Och då känner jag att jag blir gammal. För varför då? Jag kan se att det finns en idé med att spela in gudstjänsterna och visa dem så att man ser människor som inte har möjlighet att komma eller som är lite nyfikna men inte vågar kan se dem. Absolut. Men när vi propagerar för de här sakerna så är det så också att vi då drar oss undan från det fysiska mötet. Och jag vill att vi kanske ska vara mer en motkraft mot det. Omfamna det som vi ser är sunt och där vi ser att vi kan sprida budskapet och hjälpa människor att se att vi finns. Men inte tillrättalägga det så att det passar den digitala kulturen och de sociala medierna. Utan den ska passa Gud. För jag tror, det är min personliga åsikt, jag har inga belägg för det, inga studier som visar det, men min erfarenhet säger mig att prata med människor online, att ha djupa, förtroendefulla samtal med en människa via nätet, det kanske kan funka i terapisyfte. Men att prata livet och tro med en människa online, det blir lite grann som att prata med en berusad. Det har jag gjort många gånger i olika sammanhang. Och de kan öppna sig och vara jättetydliga med att ja, men det vore så bra om jag kunde tro. Och, ja, hela den här biten. Dagen därpå så vågar de knappt titta på en. Och gör vi det på sociala medier så behöver de ju bara stänga av. Då kan de ju, som det heter nu för tiden, ghosta dig. Om ni har hört uttrycket. Det betyder att man helt enkelt bara slutar svara. Det kan man ju inte göra när vi sitter här vid kaffebordet. Då får man en konstig blick. Om man helt plötsligt bara slutar svara. Vänder sig bort. Jag tror att det fysiska mötet och gemenskapen som vi har i församlingen är något så unikt och så, något så bra. Så att det måste vi värna om. Vi måste våga vara en församling med många människor och olika förmågor. Och där någonstans så kommer evangelietexten som jag tänkte jag skulle läsa in idag. Det är från Johannes 20, 24-29. Och det är Thomas. Det handlar om, han fick ju inte riktigt vara med när Jesus visade sig första gången enligt Johannes. Vi läser från vers 24. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen. Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Och då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Amen. Det Thomas gör här är att han söker det fysiska mötet med Jesus. För han missade ju påskdagen. Den här stora händelsen när Jesus visar sig från övriga. Och vi vet ju inte vart han var. Läser man texten så kan man fundera på att han nästan känns som att han missar bara med någon timme. Kanske får fixa mat eller vad som helst. Ingen som vet. Men däremot är det ju inte så konstigt kanske att han sörjde eller var i ensamhet eller för att bearbeta det han sett på långfredagen. För det kan man utläsa, tycker jag, att han såg korsfästelsen. Han kanske inte stod precis nära, men någonstans har han sett den. För han ser hur han blir uppspikad. Han ser spikhålen. Han ser att de sticker i sidan. Och det är ju inte någonting som, jag menar, när man tittar på lite actionfilmer så zoomar de ju oftast bort lite grann för såna här saker. Och det finns ju en anledning till det. Det här är nog ingenting som man liksom så här lättvindigt bara skakar av sig och har sett sådana saker. Då är det inte så konstigt att man blir lite skeptisk kanske. När folk kommer och säger att ja, men jag har sett honom levande. Så därför så tänker jag att just den här längtan att få sticka fingret i spikhålen och sticka handen in i sidan är en rimlig, inte så konstig önskan. För annars så var ju Thomas inte, han nämns ju inte jättemycket i evangelierna. Men han några gånger, han är, verkar vara en liten en ung man som egentligen inte tvekar speciellt mycket. Lite tidigare i Johannes evangeliet 11:16 så står det: Thomas, som kallades tvillingen, sa till de andra lärjungarna: låt oss gå med för att dö med honom. Det är ju inte en man som tvivlar egentligen på Jesus så. Men det här med uppståndelsen, det är liksom inte riktigt helt lätt att förstå. Inte ens när han har varit med och sett hur han uppväcker Lazarus från de döda. För det var ju det Jesus som gjorde. Jesus uppväckte Lazarus från de döda med Guds kraft. Och den lilla detaljen hade nog inte riktigt gått in hos lärjungarna. Nu är ju Jesus Gud, så att det är ju både och där. Men om vi försöker liksom föreställa oss det hela i alla fall. Det han har sett med Lazarus är att Jesus uppväcker. Men då lever ju Jesus. Hur ska någon som är död kunna återuppväcka sig själv? Det funkar ju liksom inte riktigt i min tankebana i alla fall. Och jag kan tänka mig att det inte funkade för Thomas heller. Så att det är inte så konstigt, tycker jag, att han är skeptisk. Men hur som helst så håller sig Thomas i alla fall nära tillräckligt länge därför att efter en vecka äntligen få chansen att möta Jesus igen. Och Jesus han kommer där och han säger bara frid åt er alla. Räck hit ditt finger, Thomas. Här är mina händer. Räck ut din hand, stick in den min sida. Tvivla inte utan tro. Och Thomas han svarar, min Herre och min Gud. Och Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Här får ju då Thomas upprättelse för sin otro. Han blir inte anklagad för sin otro. Han får upprättelse. Han bekräftar och förstår Thomas behov av det fysiska mötet. Precis som upprättelse och bekräftelse på att han är en lärjunge som han får. Precis som Petrus får vid ett senare tillfälle i Johannes evangeliet. Han får upprättelse för sin bortvändelse mot Gud när han förnekar Jesus. De här tre gångerna. Ni känner historien väl. Både Thomas och Petrus får upprättelse för sin oförmåga att våga stå upp för sin tro. Och Thomas, Petrus, de andra lärjungarna, de blir sen det vi kallar för apostlar. De är sända av Jesus att förmedla budskapet om evangelium. Och det är ju något de gör med framgång. Det är därför vi sitter här. De gör det också med livet som insats. Och det här finner jag, det här är trösterikt för mig. Att vi har fått möjlighet att få upprättelse och förlåtelse för vår oförmåga att tro på det vi inte har sett. Det är ju också så att vi är saligare än de här lärjungarna. Hur häftigt är inte det? Eftersom vi tror utan att ha sett Jesus fysiskt. Det här kan ju kanske skapa en viss prestationsångest. Lärjungarna såg Jesus fysiskt. Offrade sina liv för att förmedla ut budskapet och evangeliet. Vi är saligare än lärjungarna och apostlarna. Vad gör jag då? Ja, större delen av mitt liv har jag ju varit normal medelsvensson. Inte offrat mitt liv speciellt många gånger. Möjligtvis när jag slänger mig ut för en slalombacke eller kör bilen för fort. Så att jag känner mig inte speciellt mycket saligare än apostlarna på det sättet. Och missionsbefallningen som vi har fått att vi ska gå ut och göra alla till lärjungar, den förpliktar. Men när jag läser Bibeln och får den här prestationsångesten kring att vi är saligare än lärjungarna, så kan jag ändå se att det här är ju ingenting vi ska göra ensamma. Vi ska göra det tillsammans. Tillsammans i en församling. Tillsammans som en kropp i gemenskap med varandra. Och med Jesus som huvudet som styr. Så vi kan med förtröstan liksom sjunga på sången Gå med Gud i de här sammanhangen. Och i första Petrusbrevet kapitel 1, 3 och 9 så finner i alla fall jag lite tröst kring den här prestationsångesten som jag får. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har sett honom men älskar honom ändå. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Så det är inte på grund av våra egna gärningar som vi frälsta, för ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Så Jesus vill att vi är villiga att följa honom, ta vårt kors och vandra tillsammans med Herren och tillsammans med församlingen. För samtidigt som oket är lätt att bära, eftersom priset är betalt och Jesus leder oss rätt, om vi litar på det, så är ingen är helig. Så är det så att vi gör det här inte ensamma, utan vi gör det tillsammans. Hanna i första Samuelsboken sjunger så vackert. Ingen är helig som Herren. Det finns ingen utom du. Ingen klippa är fast som vår Gud. Och Maria sjunger likaledes senare, 1300 år senare. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Trösterika ord från de här kvinnorna som litar på Guds nåd. Men samtidigt var villiga att vandra den väg som är utstakad för dem. Och det är den vägen vi också får vandra. Det finns en väg utstakad för dig och mig. Och vi får göra det i ödmjukhet och tilltro till att Guds väg är din väg. Att gå. Och Paulus han skriver så här i Efesierbrevet 4. 7-16. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det, han steg upp i höjden och tog fångar. Han gav människor gåvor. Att han steg upp måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden. Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Thomas Sjödin berättar i en intervju i podden Framåtlutad. Där han blir intervjuad och de pratar om livet och hans gärningar och så här. Hur han påminner sig nästan varje morgon på väg till jobbet. Så här. Jag tävlar inte mot någon. Jag har inget att bevisa. Och jag kan bara ge vidare det jag har fått. Så även om vi ibland provocerar med vårt budskap, blir provocerade, vi får möta hån och hot. För att vi kanske inte är så hippa och up to date, uppdaterade med allt det nya, inte finns på TikTok. Så har vi något helt annat. Vi har gemenskapen. Både den fysiska gemenskapen med varandra i församlingen. Och den har vi tack vare Gud och det Jesus gjorde på korset för vår skull. Och vi är saligare än lärjungarna, för vi tror även om vi inte har sett. Men där får jag tacka för mig och säga, var trygg på att du är älskad av Gud. Amen.